Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Okej, okay. Förlåt, det var en bebis.
Oj, oj, oj. Vi ser hur det exploderar. Okej. Hej och välkomna till BFF-podden.
Hej Tora.
Hej.
Hej Amelie.
Hej.
Och sen så har vi en jättespeciell gäst. Ett riktigt radiogeni. Hon är en superjournalist som vi har tagit in här idag för att prata om ett väldigt speciellt ämne. Välkommen Linda Jensen-Kirane.
Hej.
Hej. Alltså, du är inte bara min gamla klasskompis från radioproduktionsprogrammet på DI, utan nu för tiden är du en riktig proffsjournalist som bland annat har gjort flera P3-dokumentär. Väldigt spännande.
Det är väldigt spännande.
Väldigt spännande. Du har jobbat på Kropp och själ och gjort en extremt bra serie om väktare. Mm-hmm. För Tendens.
Just det. Den har jag missat. Påminner mig.
Den är så bra. Alla som är intresserade av väktare och väktarvåld, gå in och lyssna på den.
Gud, den har inte jag hört.
Nej, men den ligger kvar, va?
Ja, den ligger kvar. Den känns väldigt aktuell.
Ja, gud ja.
Den är alltid aktuell, tänker jag. Med alla. Nej, jag ska inte prata skit om väktare.
Jo, men det är ju alltid aktuellt eftersom det alltid kommer nya så här fall.
Men nu överhåll. Har du precis gjort färdigt en ny P3-dokumentär.
Mm, jag blev klar förra veckan. Oho, alltså gud vad skönt.
Grattis!
Ja, verkligen.
Och den är premiär, när ni kan lyssna, när ni hör det här programmet så är det bara att gå in och lyssna på P3-dokumentär. Mm. Den heter Sprängningen av Rainbow Warrior. Mm. Wow. En spännande spionhistoria har jag hört berätta.
Ja, det är en spionhistoria också med, så här, och så kan man tänka att det är liksom stor politiska maktspel i bakgrunden. Det handlar om när Frankrike sprängde ett Greenpeace-fartyg i Nya Zeeland faktiskt.
Oh my god.
De skickade agenter dit och sprängde fartyget för att de protesterade mot deras kärnvapenprov. Så den är ganska så aktuell nu också, alltså med kärnvapenfrågan. Och
Sjukt spännande. Ja. Can't wait.
Nej.
Så gå in och lyssna. När ni hör det här så ligger den uppe. Men idag ska vi prata om ett väldigt spännande ämne. Fast det är liksom kärnvapen.
Det är kärnvapen i magen.
Kärnfamilj. Det är något väldigt laddat. Ett laddat ämne.
Åh, vilken fin.
Ett laddat ämne, för det vi ska prata om är nämligen vänner som får barn.
Ja.
Ja, eller ja.
Eller också ja.
Det är många olika, det är många förvirrade ja, alltså tror jag ändå. Det är liksom alla de ja är det faktiskt.
Har du många vänner som har barn?
Jag kom faktiskt precis från en vän som har barn, fått barn. Och alltså jag har ju tänkt på det här så mycket i så många år, känns det som, för att det har bara exploderat med folk som får barn och jag har inte barn.
Oh, so that's the thing.
Ja, men det är också liksom grejen med att det är vänner som får barn. Och det är olika. Alltså, du vet, det är så här, jag har liksom någon vän som får barn, så har jag bara så här, ja, okej, gud vad kul. Och liksom, jag känner bara så här, ren glädje. Och ibland när någon säger att de ska få barn så blir jag ledsen.
Varför ledsen?
Det här är så tabu. Alltså det känns som att jag typ avslöjar någonting här nu. Som är...
Nej, det är ju en otroligt vanlig känsla, känner jag.
Ja.
Det är ju relaterar.
Men berätta, varför känner du ledsen?
Ja, men jag, och det är det jag tänkt på. Typ, okej, men varför blev jag inte ledsen när den där sa det? Och vad var det nu som gjorde att jag blev lite ledsen? Och då har jag kommit fram. Det finns så många svar på det. Liksom.
Mm.
Men det, jag tänker att det har att göra med att så här, dels ett, vänskapen förändras. Alltså det kan man ju inte ignorera.
Nej.
Och jag tror att många som får barn ignorera det liksom, att säga, nej men det kommer inte förändras liksom, mm. det löser sig eller liksom, vadå, vad är problemet typ?
Mm.
Fast det gör ju det, eller hur? Eller liksom, det går ju inte, det är ingenting man kan säga.
Men det gör ju det, det är väl tid från ens egen vänskap som försvinner till en ny familjekonstellation kanske. Mm.
Ja, det exakt, och konstellationen och relationen till partnern förändras ju också. Alltså, och jag sa det till min kompis en gång, jag bara, det känns som att jag hamnar i periferin av ditt liv nu.
Mm. Mm. Nej!
Du är inte hennes baby längre. Och hon har en ny baby.
Exakt.
Mm. Men jag förstår. Men är det inte också lite grejen att så här, vi typ alltså så här, speglar oss så mycket i våra vänskapsrelationer? Så att så här, jag kan känna typ att om jag har en väldigt nära vän som får barn så kan det påverka mig och vad jag känner att jag kanske borde göra med mitt liv. För att jag är så van att vara intakt med liksom den här jättenära vännen. Så att när den går vidare in i något slags nytt skede så kan jag bli så här jättepeppad men också typ förvirrad och
men
stressad.
Men då hänger inte du med
för att jag, ja, exakt. Och så är det som att jag bara, borde jag?
Ja, vill jag?
Eller vill liksom, jag ens?
Ja. Är det så här grupptrycket som är tillbaka, tänker jag, från liksom, när man var yngre?
Men jag tycker också att så här, skaffa barn, alltså det vi pratar om idag, eller inte skaffa barn, kompisar som skaffa barn. Nej, men det blir ju på något sätt också att det är typ, det finns ju inte så himla mycket man kan göra i den här världen som är så typ, som också innebär en så typ stor förändring, en så stor typ kroppslig grej, en så stor typ så här mental förändring, att typ, det är ju typ oundvikligt att det påverkar. Men fast det är inte så många pratar om det kanske. Men jag kände att när jag fick reda på att en nära person till mig var gravid, då fick jag en existentiell kris som kanske varade verkligen i bara en halvtimme.
Okay.
Men alltså en extrem kris i en halvtimme så jag typ var tvungen att lägga på telefonen och typ började gråta på toaletten på jobbet. För jag bara, fan! Och jag vet när man tänker, för jag fattar hur du känner så här, Linda, att man bara, varför blir jag ledsen? Och det är väl också just det, att man på något sätt ser livet så här spolas fram.
Mm.
Och man bara, gud, du kommer ta ett så här kliv åt ett helt annat håll och jag får verkligen inte vara med för det här sker i din kropp och i ditt nära din kropp, alltså speciellt om man tänker att någon liksom skaffar ett småbarnsliv liksom.
Och det är hela livet runt omkring, allt man har gjort och liksom alla drömmar. Men sen kom jag på häromdagen, jag bara, men det kanske är så att egentligen så vill jag ha barn med mina kompisar.
Mm.
Alltså, det kanske, alltså, att jag inte får dela det med dem. Så bara, shit, är det ego liksom? Är det, bara att, är det därför det liksom blir så här ledsamt att man inte kan dela det med den personen?
Mm.
Alltså du önskar att du också hade barn, att ni kunde få barn samtidigt.
Jo, men att vi delade det. Alltså man har ju delat så mycket liksom, speciellt om man har varit vänner väldigt länge. Liksom. Så bara, okej, men det här, nej men vi, det här är ingenting, alltså jag kommer hamna utanför helt.
Mm. Vi har kommit inte ha det här barnet ihop typ.
Ja.
Mm, nej. Och kanske då, är svaret på alla våra frågor.
Men vad händer med den vänskapen då?
Ja, men vad som
när de har fått barn?
Mm. Nej, men grejen är att jag också har hittat strategier för det här. Att jag bara, okej, men jag måste, det här kommer ju hända mer och mer nu liksom. Och det är också någonting som är så klyschigt med att folk skaffar barn runt 30. Alltså det här, jag trodde inte det. Och
hur gammal är du?
32.
Mm.
Så det, är liksom, det började där och så liksom, nu, det kommer ju bara hända mer och mer tror jag. Liksom.
Mm.
Men då är det så här, jag bara, okej, då när jag hade sagt det där till exempel till min kompis om att det känns som att jag är i periferin av ditt liv så blev hon helt förkrossad. Eller jag såg på henne och hon bara, vad menar du? Och jag bara, hon förstår inte typ. Men sen hade vi ett snack så här, och så sågs vi. Och så fortsatte hon och var så, men vad är det du menade med det där? Liksom. Jag bara, men det känns så. Det känns som att det kommer inte bli som förr. Liksom.
Mm.
Hon bara, men jag känner ju samma sak.
Så
hon kände då, hon var gravid då liksom. Hon bara, jag känner att när jag kommer få barn så kommer ju, alltså då finns ju risken att du kommer försvinna från mitt liv.
Mm.
Så vi var liksom rädda på exakt samma sätt, typ.
Mm.
Fast
skillnaden är att det är hon som ska få barn.
Ja. Mm.
Men det du sa när du nämnde att så här, vissa personer känner du dig, blir du liksom rädd och ledsen. Och sen så har du också vissa situationer när du bara känt så här, pure happiness. Vad tror du liksom är, hur kommer det sig att du...
Ja, men jag tror att... Alltså jag tror att det är för att jag kanske haft en relation till den personen. När jag känner mig mer, ja men så här, för den där existentiella krisen. Mm. Då har det varit att vi har varit så jävla nära länge. Mm. Fast det har varit i och för sig med de andra också. Men på ett annat sätt kanske att vi har haft en lite mer så här romantisk liknande relation.
Mm. Mm.
Och då blir det där liksom, okej, nu är det bye bye liksom.
Ja. Ja.
Men vad har du för strategier?
Mm, jag brukar säga så här, jag vet inte hur jag ska göra för att bli en del av det här, så du får dra i mig liksom. Mm. Du, alltså så här, de får liksom så här, bara, här är Linda typ.
Här är Linda.
Så att det är så här, jo, men så här, till sitt barn liksom, så att jag känner mig inkluderad. Det är typ som att jag än blir en baby, så att jag bara, gud, då blir jag jätteglad, bara, men jag är inkluderad liksom.
Så då är det upp till dem att ta ansvar för er relation.
Jag vet, och det är inte heller rätt egentligen, men jag har ju bara utgått från vad som jag tror funkar för mig, och då, och det har faktiskt de gjort, och det har funkat jättebra.
Ja.
Det har det.
Ja. Alltså det har försvunnit då liksom.
Mm.
Och det är mest när den personen, det känns så ego att prata om det här, men det är mest när den personen är gravid som det under den perioden, det är som att jag följer med i den personens graviditet och bara är så lite osäker och lite så här skum. Men sen när barnet kommer så blir jag ändå jävligt glad.
Liksom. Men handlar inte så himla mycket om, alltså för jag tycker det här liknar ändå så himla mycket när folk bara tar ens vänner, typ tar andra stora beslut i livet. Eller skaffar andra typ väldigt nära relationer. För det blir ju ändå som en så här bekräftelsefråga. Tänker jag att det grundar sig. Att du är rädd att en person ska försvinna. Alltså att er relation...
Och vice versa.
Ja, precis. Och den andra är rädd att så här, ni ska sluta vara så nära. Och ha en sån typ intim relation.
Ja.
Eller?
Jo, men absolut. Och att, jo, och det är samma. Jo, det är det verkligen.
Nej, men för samtidigt... Alltså jag tycker ändå det här med barn blir så himla... Det har så många nivåer för att ändå... För jag fattar ju dig när du säger så här, men det här känns ego att prata om. Mm. För samtidigt så hela hållningen är ju att det är ju positivt att de får ett barn. Ja. Och typ alla ska hylla det för att det är typ en helig grej. Så att, eller så tänker jag lite. Att så här, det är ju hela samhället som går och väntar lite på. Så här, när ska ni skaffa barn om man typ har en partner?
Men det är ju som sista klivet in i typ ett... För många då, jag vet inte vad du, hur dina vänner har sina liksom familjekonstellationer, men jag antar att många är så här, en typ heterosis kärnfamilj, och då är det som att de tar sista ordentliga klivet in i så här, ett normativt...
Ja,
precis.
Ja.
I den normativa världen.
Jag vet,
det kanske clashar lite mot ens självbild också.
Ja. Mm.
Jo, men därför jag är förvånad över att många mina vänner, alltså nästan alla har ju skaffat barn på det och heteronormativa sättet. Eller liksom, det är det jag menar med att det är ganska klyschigt. Folk skaffar barn vid ett visst ålder och det ser ut på det sättet som man liksom...
Mm.
Och när man var liten så trodde man aldrig att man skulle göra det som alla 30-årsångest över... Mm.
Men det är det här jag ändå tycker är lite så här, alltså jag är ju 27 och du är 32.
Mm.
Att typ jag tror ändå att det blir som en mini, att typ året spelar roll här. Alltså bara vad typ samhället säger åt en. För jag kan känna mig inte helt i det där. Alltså för jag förstår din ångest över det, men samtidigt så sätter jag mig kanske, eller jag vet inte om det här spelar någon roll, det får du svara på.
Jag tror det.
Nej, men att åldern spelar någon roll, för att ju äldre man blir också, desto mer förväntar sig alla att man ska vilja ha barn, att man ska skaffa barn, att man ska typ kliva över i det typ av livet.
Ja. I livet.
Jo, men det är klart, eller så här, mellan typ 20, alltså alla 20-någonting år, då var det väl fortfarande lite så här normbrytande att ens känna någon som har barn. Eller så har jag upplevt det i min närhet, att jag har haft väldigt få personer runt mig som så här, har fått en unge. Typ. Mm. Och då var man väldigt ung. Och så var det så här, oj, oj, oj. Typ. Att jag känner fortfarande, som är liksom i samma ålder som Amelie, att det är fortfarande ganska få personer som har fått barn som jag är väldigt nära.
Mm. Det kommer.
Linda sitter där och bara, det kommer för er.
Men jag tror bara att tillbaka det som du sa också, Amelie, eller det som du var inne på, Linda, med det här med att så här, för mig har ju typ mina vänskapsrelationer varit så himla mycket så här, de relationerna som jag speglar mig i och personer som jag typ kanske så här, jämför mig väldigt mycket med, bara för att så här, man typ tar tempen på varandra väldigt mycket och typ då förstår jag också att så här, alltså då kan jag förstå att man kan känna sig förkrossad över att så här, vad händer nu?
Och jag har haft ganska mycket så här familjära relationer med mina vänner. Alltså vi har varit så här, speciellt liksom de äldre, att alltså det har varit liksom, vi har varit familj liksom. Och så bara, va? Ska du skaffa en ny familj? Ja. Alltså det är så här, men jag då? Liksom. Mm. Alltså, och det, då blir det ju verkligen en förändring. Så jag tänker att det ser ut, alltså det beror på hur vänskapsrelationerna ser ut.
Liksom. Mm. Ja, verkligen.
Ja, det är klart.
Men hur har du liksom lämnat de vännerna bakom dig?
Nej.
Hittat nya? Eller
ja, men
hur
exakt. Det där
går
ju...
de att ersätta? Ja, men jag... Eller ja, men... har du försökt tränga dig in i deras nya liv?
Ja, nej, men det är det. Jag vill inte tränga mig in. Det är därför jag ber dem att tränga sig in. Eller dra i mig och bara kom hit. Eller liksom så här, jag vill inte att det ska bli forcerat. Men jag vill ändå, alltså du vet, Ben, så här, jag ber, jag bara snälla försök att liksom få mig att engagera mig. För att annars kommer jag bara försvinna. För
men gör de det då? Mm. Ja, men, har de tid?
Ja, men jag tycker, ja, men de flesta, jag tycker faktiskt att de har gjort det. Alltså jag är ändå så här imponerad över att, och då har jag ändå suttit så här, du vet, hemma och bara, jag känner mig så utanför. Men så, när, det är det jag menar med att så här, när de får barn så har jag märkt att de ändå är så här, ja, men kanske till och med ringer lite mer. Och
de kanske är rädda själva också. Ja, men det, över men den det, stereotypen att så här, ja, under de första åren när man har ett spädbarn, då tappar man alla vänner.
Mm. Ja, precis. Men så jag tycker inte att det har liksom löst sig ganska bra. Liksom. Mm. Men sen så tänker jag absolut att det är ålder. Alltså jag tänker när jag var 27, alltså gud, alltså det är det jag menar, det här var inte ens en fråga.
Har du skaffat dig yngre kompisar?
Ja, det är ju det man kan.
Men det hade vi ju i vårt förra avsnitt, alltså Cassandra som var här och pratade, hon sa ju också det, att så här, hon pratade mycket om att hon typ får en eller två nya bästa kompisar varje år. Ja. Och att hon hade också blivit väldigt tydligt nu när hennes vänner, hon är 30-årsåldern typ, precis fyllt tror jag, att hon har många vänner som skaffar barn. Att hon bara, ja, mina nya bästisar, alla är mellan 20 och 23 typ. Hon bara, alltså, det är bara...
Men det har jag gjort. Mm. Alltså det har blivit så. Men jag har inte ersatt liksom mina gamla vänner med dem. Men det har ändå blivit... Fast jag har för sig märkt att jag pratar lite om barn med dem. De yngre.
Så
jag
liksom,
ja, men jag vet inte.
De bara, hopp.
Så jag har smittat av sig. Så bara, det var någon som är 22 som bara, men det här med barn. Jag bara, nej men gud. Det är liksom, så här, hon har aldrig tänkt på det. Så det man får, liksom,
man får hålla sig.
Men för jag tänker så här... Det sättet som du har umgåtts med dina kompisar, det är säkert en del grejer som de inte kan göra längre när de har fått barn.
Ja,
och då behöver man nya vänner som man typ kan, jag vet inte, gå ut med kanske.
Ja, men så här, du vet, så här, hela, men det är så här, bara sova över hos varandra.
Mm. Alltså. För då får du inte göra det längre.
Men det är väl lite svårt när man någon har en, så här, ett spädbarn.
Ja, det där känner jag också att det är typ en liten gräns. Det är liksom, nu ska den här lillplutten sova och då typ går man ut genom dörren och bara lycka till.
Ja. Fast alltså, jag tycker också när man pratar om det här att det blir så himla, eller för jag känner att jag har också andra typ erfarenheter av min så här, stora syrra som har skaffat barn och typ en bra kompis, att det blir också som att, men sen är ju jag väldigt så här barnkär, så det kanske också är ett sätt att typ tränga sig in i andras liv, att jag vill väldigt gärna hänga med små barn. Att jag typ tänker så här, men då får man gå med bara på deras villkor eller hänga på det sättet. Alltså istället för att foka på det vi inte kan göra längre, så är man så här, okej, men då är jag med och typ hänger med dig på din mammaledighet och bara promenerar och kollar på minipyjamas här. Och sen kanske det är en så här personlighetsgrej, för jag tycker det är väldigt mysigt alltså, att göra det. Och jag tycker väldigt mycket om att hänga med små bebisar.
Nej, men det är 100% en individuell grej.
Ja, liksom. Men jag menar, det kan vara ett tips också om folk lyssnar.
Ja, alltså, det låter ju som det du har gjort, Amelie, att skaffa dig en egen relation till det nya barnet.
Ja, verkligen.
För att bygga på din relation med föräldern.
Ja, precis. Och typ lite acceptera. Men jag tänker att det där också, precis som du säger, Linda, att det där beror ju också på vad man har för... vad man har för oro innan. Jag kanske inte haft lika stor oro under typ graviditeten. Så här, hur ska det bli? Hur ska det vara? Hur ska vår relation bli sen? Utan mer så här, okej, men då accepterar jag det här. Men då måste jag också hitta ett nytt sätt.
Mm. Men sen tänker jag att det är annorlunda också med syskon. För de typ är där. Eller det är lite så här...
Nej, men jag tänker inte bara med syskon. Alltså, jag tänker liksom Sara i Malmö och liksom Miami. Och så här, folk som ska få barn nära en. Mm. Att man gör om relationen. Ja. Men det är ju också ett liksom...
Men det är ju en process.
Alltså,
det är där jag är typ nu. Att jag bara, jag kommer precis nu från min kompis som har fått barn. Och det är liksom, det är ändå, jag blir ju glad och liksom, mm. jag bara, gud vad glad jag blev när det här barnet kom. Mm. Alltså jag är lite så här chockad, för jag kanske inte har sett mig själv som en barnkär eller barnvänlig mm. person innan, att jag bara, ja, liksom, men nu bara, oh, gud, jag tycker om de här små barn.
Men det kanske är en, du kanske har en liten identitetskris i dig själv, att du exakt, bara, exakt. Oj, jag känner mig så dragen till att umgås
med barn.
Nej, förlåt. Nej, men dragen till tanken på föräldraskap var det jag tänkte säga.
Mm, absolut.
Men det kanske är det också, det spelar roll hur gammal man är och vad man är, mm. eller vad man kan känna det, hur gammal man är, men mm. när man är beroende på vad man är i sitt liv. Liksom. Mm. Men, ja. Jo, men,
hur mycket har du engagerat i andra barn? Alltså så här, i barnet liksom?
Men kanske inte jättemycket. Alltså det är det, och jag tror det är där jag är nu. Jag bara, men hur mycket ska jag liksom, hur mycket ska jag liksom engagera mig i min kompis barn? Så jag tänker mycket på det här, så här, köpa grejer. Det känner jag jättemycket kring. Alltså jag köper alltid bara så här blommor typ första gången de fått barn. Och så bara ser liksom, den här var fin. Den, här. Den fick jag av den, och den fick jag av den.
Du bara, fuck, strumpor.
Du bara, gotta make a mark.
Jag bara, en body. Det är fan, det är bra grejer. Alltså, så, det är liksom, så det är också lite den, ja, jag vet inte. Jag håller på att hitta någon. Liksom,
en sätt egen identitet i hela den här nya
Men jag
världen.
Tycker också att det här handlar så himla mycket om man tänker så här, ska få barn. Alltså visst att det är så här heteronormen och tvåsamhet man typ alltid liksom, som alltid typ bankas in i ens huvud och som alltid är typ framför ens ögon, men också typ mycket hur man typ ska vara som, om man identifierar sig som kvinna och vill ha barn, att det är mycket så här, hur ska man reagera när någon av ens vänner ska få barn, hur ska man leva sitt liv enligt typ kvinnonormen, att det är ju ändå så här folk som frågar typ, när ska ni skaffa barn, alltså till typ ett heteropar som är lite äldre som har varit ihop länge liksom. Mm. Att typ, eller förstår ni vad jag menar?
Alltså menar du typ att det påtvingar sig själv?
Ja, och jag tänker att de här frågorna, alltså jag antar kanske att män som inte har barn blir ju inte lika mycket konfronterade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Med de här frågorna. Nej, så här. Gud, och bebisar, och hur ska du och din så här, modersfigur, alltså det här är ju något som är så himla levande för en. Ja, att man hela tiden också blir...
Men vi
blir...
är ju så här inpräntade avelsdjur på många sätt.
Ja, också, men precis.
Och jag också typ inpräntade att det finns en tid, liksom.
Precis.
Och att den tiden kan ta slut.
Den biologiska klockan.
Hetsen,
ja, men att det är verkligen... Nej, men jag tänker också hur man är som kvinna mot sina kvinnliga vänner då, som skaffar barn. Mm. Att så här... Man ska vara så jävla stöttande, och precis som det du säger, nu är det ju bara tur att jag är typ en jätte, så här, älskar typ bebisar och allt som har med typ graviditet och förlossning att göra. Fast jag har ju fattat, nej men jag gör det, jag kan skratta. Ja. Men jag tycker att det är jätteintressant, för det är typ som mitt intresse.
Jag gör också det.
Ja, men jag vet. Nej, men jag tänker om man inte gör det då, om man tycker att allt är supertråkigt, så blir det också som att man är en så här dålig kvinna då som bara...
Jo, men så okay, känns det, tycker jag, typ. Många luftar liksom runt omkring. För att det finns ju också så här lite... en tendens hos, kan jag tycka, ens typ vänner när de skaffar barn också, att de väldigt gärna vill att så här, alla borde göra det här, det är så underbart. Typ. Kan inte alla bara skaffa bebis nu? Det är
jätte, så kan jag barn jätte, tillsammans.
Ja, ja, och bara så här, jo, det är så enkelt. Typ. Och att det blir lite som att så här, det kan bli en press från dem man älskar också. Och att då ska man också vara så här, den där.
Men jag kommer ihåg...
Alltså, barn ha. Det, ja. Eller vänner, det blir bara mycket typ.
Ja, men jag hade en vän som fick barn väldigt tidigt. Och då minns jag, det har jag tänkt på nu. Så här, att ingen engagerade sig ett skit i henne. Eller liksom, hon fick barn när vi var kanske 24, 25. Jag kommer inte ihåg. Men hon var liksom den första. Och då var så här, ja, hon fick barn. Och så satt man där och bara, jaha, fortsatte som vanligt. Ja. Och jag tänkte på det nu. Jag bara, fan vad task. Eller liksom, det var ingen som så brydde ensamt. Sig. Jag är extremt ensamt. Och liksom, jag typ bett om ursäkt för det. För att jag fattar nu. När jag liksom ändå försöker engagera mig, fråga frågor och liksom vara lite såhär.
frågor, nej.
Du måste fråga en fråga om det här med att få barn. Ja.
Men hon sa inte, alltså hon bara fanns i det då liksom. Ja. Men så det är liksom, ja, det är också en tid i livet.
Men det kanske också är en mognadsfråga. Ja, alltså men, så här, hur vänskaper ser ut. Att man har fattat att man ställer upp
men
på vänner.
Men undrar lite så här, för den kompisen för henne blev kanske hennes... den livsupplevelsen ska få barn inte en lika big deal för att ingen av hennes andra kompisar brydde sig ett skit om det typ. Men nu för de som ska få barn runt 30 så är det som att man kan gå upp hur mycket som helst i barn.
Ja, det blir barn, lite få barn. Psykosigt liksom.
Ja, men eller så blev det en fett big deal, men kanske på ett mer negativt sätt. Att skaffa barn mer ensam och typ kämpa mycket mer. Och nu när alla andra gör det så kan jag tänka mig att det är mer som en så här livsstilsgrej. Att man byter kläder och man har en mammagrupp. Alltså, man kan prata mer om varandra och man byter erfarenheter. Men det kanske är skit ensamt. Gud, vad hemskt.
Men hur ska vi göra då för att typ bevara våra vänskapsrelationer, ja, Linda, om vi vill ha mer, barn.
Prata. Nej, men faktiskt på riktigt. Så, alltså, det här, det är, alltså, jag har ju andra vänner som inte har barn också. Vi pratar ju om det här hela tiden. Det har börjat svana lite. Men det har ändå varit ett topic. Liksom, bara, vi som inte har barn. Liksom, så, ska vi starta en grupp typ? Men alltså, när jag faktiskt har pratat med dem som har barn. Så har det har faktiskt blivit så mycket bättre. För att man fattar att okay, det här är inte bara, det är inte bara jag. Jag har fattat att min jättebra kompis också är jätteorolig över hur vår relation kommer bli. Och då är det ju såhär, när man bara, okay, men det är ömsesidigt. Då får vi väl så här, se till att det blir bra. Liksom. Ja. Alltså det går ju båda vägarna. Liksom.
Men okej, sista fråga på det här ämnet. Sen ska vi ta en hemlig fråga. Men,
nej, jag har en till sak.
Okej, men jag har en grej också. Alltså, tror du Linda att er relation kommer bli lika intim?
Alltså det är ju så här, jag tänker att det beror på, det är de här åren liksom. Jag tänker att nu när barnen är så små, då kan man umgås, då kan man ta de här promenaderna. Alltså man kan göra, då kan det se lite annorlunda ut. Men sen när barnen börjar gå, tror jag att det blir liksom, och börjar så här höras, då tar de mer plats. Men ja. Liksom, då...
Så kanske man får ett till.
Ja, precis.
Oh, nej. Ja. Eller och ja.
Ja, eller ja, verkligen. Ja, ja, men då, alltså, jag vet inte. Vi får se. Det är väl spännande att se vad som händer. Liksom. Det kanske blir, alltså, jag är början lite så här, men jag kan bli den nya liksom, släktingen då. Eller låtsas att jag liksom, ja men det är lite så här, jag tränger mig in i familjelivet och bara, hej, och lite så här, jag heter Linda.
Alltså, fan, Aunt Linda.
Ja.
Aunt Linda.
Ja, men man får försöka liksom.
Ja, gud. Jag hade ju en kompis som tog ut föräldraledighet för att hennes kompis fick barn och pappan försvann.
Oh.
Så hon liksom...
Ja, det kan man göra. Det gör ju morföräldrar så också.
Steppade in och bara, okej.
Men det,
det är ett bra tips för att tränga sig in. Då bara, hej, jag har ju signat upp mig på lite föräldraledighet nu. De bara, nej.
Men hon har ju en helt otrolig relation till de barnen idag. Och nu har den här kompisen till henne då, hon har en ny tjej och de har ett barn ihop. Men liksom, det är så fint.
Alltså jag tänker att då får man ändå det här, så man vill ju liksom, man tänker att det är bra för barn att ha andra vuxna relationer. Ja,
men det där är ju som att bli en förälder.
Ja, hon är ju verkligen det. Så superinvesterad.
Okay, Amelie, men, vad var din sista fråga
det,
på ämnet?
Nej, jag skulle inte säga en fråga. Jag skulle mer säga att med det du sa om att man måste kommunicera. Att jag tänker att det kan vara ett ganska bra förhållningssätt. För jag fattar att hela, eller som jag tänker också, att barngrejen. Alltså nu pratar vi om att skaffa barn. Kanske inte så här när folk har en småbarnsfamilj. Bara hur man hanterar det. Alltså när ens vänner typ blir gravida, får bebisar. Att istället för att hantera det då som en så här grej som, hur fan ska jag formulera det här? Nej, men istället för att se det som en typ statusgrej, en grej som att den ena,
en vattendelare.
Ja, men precis, att typ en kompis gör någonting som är jättefint i samhället och typ skaffa barn och någonting som alla typ hejar på, så kan man ju se det bara som en förändring i relationen mellan dig och din kompis. Och då tänker jag att det blir lättare att hantera, och det kan ju egentligen göra att man kommer varandra mycket närmare än innan.
Mm.
Om man typ vågar prata om det, att man kanske blir typ ännu närmare.
Att man ska försöka minska typ ångesten och stressen av att så här bli lämnad ensam kvar, och att, nej, typ nu går den här vännen in i det enda rätta.
Ja, men precis. Och mer tänker jag att så här, det här är faktiskt en förändring i vår relation. Alltså för det kan ju också vara en skam att säga så här, jag blir ledsen när du ska skaffa barn. Varför är du inte glad för mig? Eller så här, varför? Ja, men nu är jag den här. Och speciellt kanske om man inte har typ en partner själv. Att det blir som så här, åh, nu är jag typ the old maid som sitter här och är så här sur för att alla går typ vidare. Ja, fastän man bara, nej. Ja, men precis. Fastän man bara, nej, jag har ett jättefint liv. Men typ, det är en, sker en jättestor förändring i en jättenära relation.
Ja.
Att det är mer så jag tycker att man ska tänka på det.
Men det är ju lite också så här, nu börjar vi snacka vidare, ska sluta kanske.
Kör.
Men, ja, men jag tänker också att det är lite så här, det handlar ju också lite om så här, rädd för att bli ensam. Alltså, så här, jag kommer bli sist kvar, liksom, jag, det kommer sluta med att jag blir den där som sitter där och bara,
ja, och det har ju jättemycket med att göra, liksom föreställningar och normer och liksom perspektiv man har fått som
det
kanske inte är helt sanna.
Det är en extremt stor grej i samhället vi lever i. Att, alltså, att få barn.
Mm. Ja, det är ju en kultur.
Det är det fina som finns typ. Ja. Det är sjukt alltså. Okej, okay, let's cut the baby crap and move on to something we call
the friendliga
frågan.
Nu byter vi blöja.
Linda, vet du vad det innebär? Nu byter. Vet du vad hemliga frågan är för någonting? Det det är ju liksom ett inslag av en. Vi har fått en fråga inspelad och skickad till oss som vi aldrig hört förut. Så det är liksom våra
reaktioner
här.
Det är alltså en lyssnare live on vill ha hjälp.
Mm.
Kan vi säga, för nya lyssnare.
Okej, den kommer här då.
Mm. Shoot.
Hej bästa BFF-podden. Det här är Fanna. Jag har ju tillsammans med min kusin Ami en podd som heter Raseriet. Och för i avsnitt 52 så pratade vi om MeToo-kampanjen och att det kanske inte behöver vara en kampanj, utan att det liksom är kunskap som behöver spridas och sådär. Men vi tyckte lite olika om hur liksom männen ska lägga sig i det här, och det blev en ganska intressant diskussion. Ni kan lyssna på den om ni vill, avsnitt 52. Yes, reklam, absolut. Men min fråga är, om man har killkompisar, Evin till exempel, som har massa killkompisar. Hur ska man prata med dem om såna här grejer? För att jag tänker att så här, visst, det ligger inte på den kvinnliga vännens ansvar att upplysa sina äckliga sexistiska manskompisar om att våldtäkt och sexism är fel typ. Men ändå så vet vi ju att kvinnor är jävligt mycket smartare liksom, när det kommer till de här grejerna. Så vad tycker ni? Vad tänker ni? Hur gör vi med våra killkompisar som är typ freaks utan att vi kanske vet om det? Vad fan gör vi? Tack så mycket. Bye.
Gud.
Alltså det borde ju ändå bli bättre av att killar pratar om det här med varandra. Ja. Alltså jag känner inte att jag behöver vara med när de pratar om det.
För
jag,
nej,
liksom,
nej,
jag varför? Bättre, det är bättre om de hittar strategier.
Ja, eller,
fast, ja, men om man tänker så, det är ju det man alltid vill. Alltså, det är väl det hela MeToo-kampanjen är. Att så här, den ska inte ens behöva finnas. Jag känner typ bara att man kan tänka att man ska prata med killar om sånt här. För jag kommer typ ihåg att jag pratade om det här med mina kusiner. Eller när, ja, men när det var något så här, sexuella trakasserier-grej. Att jag började liksom fråga dem lite, som är lika gamla som mig. Och bara försöka ta det och inte göra det till en kvinnofråga. För vi pratar ju om det så himla mycket.
Men då blir det ju återigen att det är vi som för diskussionen framåt.
Ja, men alltså hellre det. Alltså jag kan känna så här, jag vet att det är typ ett ansvar. Men hellre att jag säger det och får typ någon att bara, gud vad hemskt, vadå, känner du att du har varit med om något sånt här? Man bara, ja men typ alla jag känner har varit det. Och nu är det ju ganska lätt att bara gå in och läs lite under den här hashtaggen. Typ. Ja. Googla lite på Harvey Weinstein. Alltså, det är
ja. Men alltså, på det sättet är ju MeToo väldigt bra för att det finns en tydlig öppning att prata om det här.
Mm.
Och man och behöver ju inte prata om sina... Ja, men precis. Man behöver inte prata om sina egna erfarenheter. Bara, igår när jag gick till Lika så var en kille som typ gjorde det här. Eller, ja.
Men jag tänker också, liksom, för det har jag saknat lite, så här, vad är sexuella trakasserier? Alltså, för nu har det ju bara skrivits ut det. Liksom. Men jag tänker för de som då kan, för snubbar då som har gjort det här, man kanske inte ens vet att de kanske inte vet att de har gjort det.
Eller, kanske jag inte ynglingar typ.
Nej. Men Tora, du som har brorsor, ja, har du pratat med dem om det här?
Ja, alltså jag vet att, för att inte bli för personlig, men det var ju en incident för ett tag sedan som liksom rörde min umgängeskrets från när jag var liten liksom. En person som har funnits i periferin liksom, i mitt gäng som också rör min storebror och hans gäng som verkligen är killar typ. Och då var jag ändå så här extremt positivt överraskad för att det var en person i det här gänget som samlade alla de här killarna för att han var så här, jag vet om att det är alltid typ tjejerna som tar ansvar för det här. Och det här är en person som jag känner och som vi alla känner. Och vi har inte ens pratat om det här. Så att jag ville typ ses idag. För vi måste prata om
mansgrupp,
det här.
Mansgrupp eller mansgrupp.
Det var verkligen en mansgrupp eller.
Det känns som en utopi.
Det känns ju som att det aldrig händer. Eller det var ju som att jag typ fick höra det. För att min bror då berättade det för mig. Och att jag bara, what? Alltså det blev så alltså, otroligt positivt överraskat.
Det
var ett
bra liksom. Tips också. Mm.
Ja, men för att det var ju verkligen så här. Alltså att den personen hade tänkt så långt att så här, jag ska bara bjuda in de här personerna som typ jag ändå tänker att så här, de, vi pratar, annars kommer vi inte prata om det här. Annars så kommer det här bara bli någonting som så här, vi typ tittar på varandra och inte säger. Och sen så bara blir det återigen så här, någonting som bara faller i tystnad. Och så vet vi inte hur vi hanterar det. Så att så här, nej men jag tycker att det där är jätte... Alltså, någonstans så handlar det ju om, som du sa Sofia, att så här, hela den här kampanjen MeToo är skitjobbig för att det är helt oundvikligt om du identifierar dig som kvinna att inte börja tänka på alla sjuka saker som du har blivit utsatt för. Mm. Och då kan jag bli så himla ledsen och typ bara så här bestört och typ stum. Och bara, jag vill inte prata med någon, jag vill inte berätta det här, jag vill inte skriva det på Facebook, jag vill inte typ göra någonting. Alltså jag kan bara bli så här...
Du blir så.
Ja, jag kan känna mig väldigt så handlingsförlamad. Och då skulle jag väl önska att så här, de nära vännerna jag har eller personer i mitt liv som är killar, att typ de skulle ta upp det här och bara, shit, den här MeToo-kampanjen, fan vad sjukt, typ, vad obehagligt, jag har sett det här. Och sen, så att jag skulle slippa också bara, brorsan... MeToo-kampanjen.
Grejen är,
alltså, men det är ju en dröm.
Det ju
alltså, det är ju, nej, det är det jag menar. Liksom, men det här är ju
vi som måste dra tag i
det här. Det här jag kan säga vad jag vill att folk ska göra. Men det, så är, alltså, det är ju också så här, den här typ feministkille-skammen. Att det antingen är så här, ja men typ då ska jag antingen samla så här enkla poäng genom att typ skriva något på Facebook som är så här, jag har gjort det.
Det
typ.
Hände för många år sedan.
Ge mig en like, typ. Ja, och nu har jag liksom clean my conscience och ser det lugnt, typ. Eller vara så här, jag har inte vågat säga någonting för det här är så himla obekvämt och jag vill bara inte typ
jag
göra
något många...
ännu mer obekväm. Och man bara, nej men prata. Alltså så här...
Ja, men alltså jag tror att väldigt många killar inte skriver någonting för att de skäms så mycket. Alltså jag tror att många liksom känner igen sig i många av de historierna folk skriver och därför säger de inget. För att de vet typ inte, de har inget språk för det.
Men det här, men det kan man väl förstå också, eller?
Ja, jag kan förstå det, men det är problematiskt.
Alltså, nej, jag menar inte det som en ursäkt för dem, utan jag bara tänker mig att det är så.
Men det är det som också, alltså jag är ju liksom, precis som du Tora säger, så är det ju så många motstridiga känslor som aktiveras av den här kampanjen. Man typ blir ledsen, man blir berörd av andras historier, man blir trött, frustrerad, arg, och så känner man typ ett systerskap som är enormt liksom. Mm. Men det saknas ju inte berättelser om offer, utan det saknas ju berättelser om förövare i det här fallet. Mm. Alltså att kvinnor typ tar på sig rollen som offer är ju så vanlig liksom. Men när ska vi komma in i en typ kultur av att män faktiskt tar på sig
rollen som förövare? Men det kanske händer nu. Alltså den här kampanjen kanske, det har ju ändå synts till lite liksom.
Men jag tror att den här kampanjen också, gud nu det blir det här blir jättelångt svar på Fannas fråga. Nej men jag tycker att det som är bra i typ MeToo-kampanjen som frågan ändå handlade om, liksom hur man snackar om det med killar, är när det börjar dyka upp också. Alltså för berättelser från offer är jättebra och typ berör jättemånga, men också typ statistik. Eller jag såg någon så här skitlång Twitterinlägg som var så här, alltså tjejer blir utsatta, man blir typ trevligare, man blir utsatt för mer övergrepp. Alltså typ ledde ända för så här, vad som en karta över kvinnors liv. Det är därför de blir utbrända, det är därför de inte får jobb, det är därför de får lägre betalt, det är därför de bla bla bla. Alltså allt blir bara en så här sämre stege av att patriarkatet har satt liksom de här spärrarna. Men Fanna, ja, det här var ett jättekomplicerat...
Men får jag säga en sak?
Absolut,
ja, men jag tänker också att jag har sett många, nu pratar jag om personer som inte hade sett det i sitt flöde och sådär, men jag tänker också att jag har sett många äldre kvinnor som har skrivit det, och det, jag tänker att jag hörde också om någon forskning som visar på att det är inte som att det här har pratats om jättemycket. Mm. Alltså jag tänker att i vissa kretsar kanske man bara, men det här, kvinnor berättar alltid om det här, liksom, det är alltid offren då, eller blir så här offerberättelserna. Men jag tror inte att det har pratats så mycket om det här.
Nej, alltså, jag håller med.
Och inte från alla, jag tänker liksom...
Det är inte varit en stor grupp, dån liksom. Som där.
Nej, och man ser liksom allt från ja, men, så här 15-åriga tjejer och till liksom 60-åriga kvinnor som... Mm. Det tycker jag är ganska revolutionerande.
Ja, det är ju coolt alltså, att det går till äldre. För det känns ju annars som att det är så här typiskt att vi som rör oss mycket i sociala medier, vi utsätts för de här kampanjerna och så här, deltar i dem och ser dem. Men det når aldrig... Den äldre generationen.
Jag tycker att det är superviktigt med såna här kampanjer. Liksom. Och sen så kan man känna kluvna känslor kring dem. Och jag tycker att kampanjen i sig också är värd sin kritik. Liksom. Men jag tror bara att min så här spontana, som jag har känt så himla länge, angående hur typ alltså min bild av ifall killar pratar eller inte, är att så här, jag vill typ uppmana snubbar till att typ skvallra mer om... Alltså skvallra, då menar jag verkligen så här, inte hålla sina snubbar om ryggen hela tiden. Att det är liksom en så här...
Bråka mer.
Att det, jag menar att det finns en så här, de är inte vana vid att typ... Alltså det känns som att ibland är det bara en rundgång av att så här, de här männen kommer aldrig fram, för männen bara beskyddar varandra.
De ifrågasätter
och
inte.
Ifrågasätter inte och är alltid så här, får höra typ att en kille har gjort något riktigt sjukt mot en tjej, och då är det lite så här, men jag var inte på plats, eller typ, jag vet inte, eller blir så obekväm och bara, jag kan ju inte typ
de har inget språk för det, och det är det jag hoppas att de får med den här kampanjen.
Prata med varandra, skvallra om den där personen som du vet om har gjort det där mot den där personen.
Ja, men börja typ, skvallra om alla kända, alltså som dyker upp, alltså så här, börja skvallra.
Och reflektera över dig själva, killar.
Ja, det också, alltså.
Ta på er lite samhällsbörda.
Och skäms och prata om det, och så kan ni prata och vara ledsna, för då berättar man alltid mer när man skäms och är ledsen. Men blir man ärligare.
Man gråta. Men jag tycker att om man inte orkar och inte vill prata och känner att jag vill inte upp det här med mina killkompisar, så ska man fan inte göra det.
Nej.
Alltså, det är ju det som är grejen, utan, men det finns ju de andra som kan göra det.
Men det tycker jag också handlar om jättemycket om, känner jag, när man ser alla de här liksom offerberättelserna, att man... Alltså vissa människor lider liksom fysiskt och liksom psykiskt varje dag av grejer de har varit med om. Och jag känner så här, för mig är det inte ett brinnande just i huvudet jättevarje dag. Att jag har inte blivit utsatt för så grova sexuella trakasserier eller övergrepp. Liksom. Och då känner jag att så här, men då kan jag kosta på mig och prata lite mer om det här. Mm. För att, alltså, för de som inte orkar, typ. Mm. Men ja, det var kanske ett väldigt långt svar.
Ja. Och med det så vill vi avrunda det här samtalet.
Ja.
Tack för att du var här idag, Linda.
Tack för att du fick komma.
Det var så kul att prata med dig.
Jag längtar efter att lyssna på dokumentären. Nej, inte bara. Nu byter vi blöja igen, hörni.
Längtar efter att lyssna på din dokumentär.
Ja.
Din P3-dokumentär. Alltså, grattis till den.
Ja. Tack för idag.
Och tack för idag.
Tack för idag.
Puss, puss. Hej då.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.